Ska påminna lite om vilken stor Gud vi har. Och vi har ju hört många gånger hur allt som Gud gör, det är det som är gott, det som är rent. Allt han gör, det är det vi behöver, så att säga. Och från början hade Gud den här tanken att han ville leva i gemenskap med människan. En obruten gemenskap. Och Gud har verkligen ordnat allting för att göra det möjligt. Och vi ska börja att läsa ur psalm 115. Det står där från 16:e versen. Himlen är Herrens himmel och jorden har han gett åt människors barn. Där är en proklamation. Det står om Herrens himmel och så jorden har han gett åt Guds barn. Alltså han har gett jorden till människan. Sen står det i nästa vers då, och här ser vi att det finns något som dissar, något som inte är harmoniskt. Det döda prisar inte Herren, ingen som gått ner i det tysta. Och det här är ju en dyster sida då, som talar om död och distans från Gud. Men vi lovar Herren från nu och till evig tid. Halleluja. Först har vi vad Herren har gjort, vad han har gett. Så ser vi skilsmässan. Men så ser vi också här hur det finns ett folk. Alltså det finns människor som ändå lovar Herren, som har fått syn på honom, som har fått gemenskap med honom. En annan psalm, det är psalm 24. Då står det från första versen. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Världen med dem som bor i den. Här har vi återigen den här proklamationen. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Kära Gud. Och så fortsätter det här och förklaras hur han har grundat den. Han har fäst den på vattnen. Och så vidare, vem får gå upp på Herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och ett och rent hjärta, som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Två verser här har vi läst. Himlen är Herrens himmel, jorden har han gett åt människors barn. Och den här andra, jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Världen med dem som bor i den. Det här har Gud gjort. Det här har han gett människan. Och med ett syfte, med en oerhörd plan för människan. Och kommer Gud att fullborda det här? Eller har han fullbordat det? Ja, på ett sätt ja, självklart. Han har gett oss det bästa som himlen har. Han har gett oss det enda. Men så, nu ska vi läsa i första Johannes 5. Och den 19 versen. Då står det först så här, och vi vet att vi är av Gud. Här skrev aposteln Johannes, vi vet att vi är av Gud. Han, Johannes, kärlekens apostel, han har skrivit oerhört mycket just om Gud, om Jesus som Guds son, om den här innerliga gemenskapen vi får ha med honom. Och här säger han, vi vet, det finns inget tvivel, vi är av Gud, för att han har fött oss på nytt. Han har gett oss ett nytt liv. Men så fortsätter han så här. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld. Här blir det lite mer preciserat just den här faktiska situationen som människan lever under. Jorden är Herrens och vi vet att vi är av Gud. Men här möter vi en motsats. Hela världen är i den ondes våld. Och jag tänker på när Jesus frestades. Djävulen erbjöd honom hela världen, bara du faller ner och tillber mig. Alltså den var given honom på ett sätt. Det är som att världen, hela världen här är i den ondes våld. Det är som ett slagfält. En plats där det står stora värden på spel. Och vad är centrum för den här kampen? Det är ju människan. Alla människor som vi vet lever på den här jorden. Alla människor som rör sig, som irrar omkring. Alla som drivs omkring på olika sätt utan att veta egentligen varför. Eller vart man är på väg någonstans. Eller vad är meningen? Det är så mycket desillusionerade ungdomar. Och man möter generation efter generation hur de här stora livsfrågorna eller den här paniken rent av. Depressionerna, det går längre och längre ner i åldrar. Och man ser bara från när jag var barn och till idag problem bland unga människor som inte var synligt på samma sätt då i varje fall. Det är någon som har grepp över människorna. Hela världen är i den ondes våld. Och det kan vi bara konstatera att så är det. Ett bibelord till här, det står i Galaterbrevet 1 och från vers 3 kan vi läsa. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus, som har offrat sig själv för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och faders vilja. Hans är äran, evigheters evighet. Amen. Här står också om den här onda tidsåldern. Men här står det något mer. Halleluja. Det är någon som har kommit till vår räddning. Han har kommit för att rädda, för att frälsa. Halleluja. Hur då? Han har offrat sig själv för våra synder. Han tog vår synd. Han tog den här bördan. Han tog det här onda, det här giftet som ja, fräter sönder människor. Och så står det, efter vår Guds och Fars vilja. Och det här är också något som återkommer ständigt. Gud har en vilja, Gud har en plan, han har en tanke för människan. Och den är så kärleksfull och den är helig. Och den är präglas av rättfärdighet. Och just de här orden, de här sakerna, de finns inte i världen. Existerar inte, för att det är en ondska som råder. Och människor drivs omkring. Kära Jesus. Det här som jag sagt nu, det är som en liten bakgrund till det vi ska komma in på nu. Nu ska vi läsa i Jeremia, en Herrens profet, och Jeremia kapitel 32. Det här är en tid då det babyloniska väldet hade en väldig framgång. Man erövrade område efter område, och Israel, det var splittrat, det var erövrat. Det fanns en liten kvarleva kvar, Juda i Jerusalem. Och där fanns Jeremia, och han hade profeterat. Han hade profeterat så att kungen blev vansinnig på honom. Han sa åt honom, varför profeterar du att vi ska gå under i Babylon, att vi ska föras bort, att kungen av Babylon ska komma och ta vårt land och så vidare. Så han spärrade in denne Jeremia. Men Jeremia var en Guds profet. Han framförde Guds ord till sin omgivning, och han talade också om vad som var orsaken till det man hade hamnat i. Avfallet. Man hade lämnat Guds väg, det som Gud hade visat, det som han hade gett sitt folk. Alla löften, och man hade fått landet, man hade sett Guds mäktiga hand när han befriade dem tidigare, gång på gång. Kan vi läsa det i den bibliska historien. Nu befinner sig Jeremia begränsad i sin rörelse. Han är fånge, så att säga. Och så står det så här. Vi kan läsa från Jeremia 32 och vers 6. Jeremia sade, Herrens ord kom till mig. Han sade, se, Hanamel, din farbror Shallums son, ska komma till dig och säga, köp min åker i Anatot, för du har inlösningsrätt att köpa den. Och min farbrors son Hanamel kom till mig på vaktgården som Herren hade sagt och sade till mig, köp min åker i Anatot i Benjamins land, för du har arvsrätt och inlösningsrätt till den. Köp den därför åt dig. Då förstod jag att det var Herrens ord, och jag köpte åkern i Anatot av min farbrors son Hanamel och vägde upp pengarna åt honom, 17 siklar silver. Jag skrev ett köpebrev och satte sigill på det, tillkallade vittnen och vägde upp pengarna på en våg. Och jag tog köpebrevet, både det förseglade brevet med avtalet och villkoren samt det öppna brevet. Jag gav köpebrevet till Baruk, son till Neria, son till Mahaseja, i närvaro av min släkting Hanamel och vittnena som hade skrivit under köpebrevet och alla andra judar som fanns på vaktgården. Och jag befallde Baruk, i deras närvaro och sade: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ta dessa brev, både det förseglade köpebrevet och det öppna brevet, och lägg dem i ett lerkärl, så att de bevaras under lång tid. För så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Än en gång ska man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land. Det här var själva budskapet då. Jeremia köpte en åker. Han köpte en åker i landet som var belägrat, som var på väg att helt gå under i det babyloniska väldet. Han köpte den och så förkunnar han här vad Herren har sagt. Än en gång ska man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land. Han talar här om en upprättelse. Först befinner de sig i den här situationen. Allt är kört. Men så kommer ett Herrens ord. Än en gång. Det ska ske någonting. Och texten fortsätter mera och förklarar också varför Gud hade förkastat sitt folk vid det här tillfället på grund av allt avfall som rådde. Att man vände sig från Gud. Men det är, tanken som jag vill ha fram nu, det är det här. Han köpte en åker. Vad har det för betydelse? Jag ser i det här en oerhörd bild på Jesus. Och jag ska försöka förklara det. Hur Jesus gav allt. Och så förkunnade han genom sitt liv en ny väg. Jesus gav oss några liknelser. Vi går till Matteus 13. Och i vers 44 så säger Jesus så här: Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Det här budskapet är så oerhört. Himmelriket. Nu talas det här om en skatt som ligger gömd i en åker. Vi förstår av tidigare förklaringar, åkern, det handlar ju om världen egentligen. Och här står det om en man som finner i den här världen en skatt. Och en skatt, vad är det som har ett sådant värde att det kallas för en skatt? Så att mannen går och säljer allt vad han äger. Han så utblottar sig helt och fullt för den här skatten som han nu har funnit. Han ger allt. Spar ingenting. Allt säljer han. Allt han äger. Varför? Han har funnit en skatt. Och köper åken. Vem kan det här handla om inte Jesus? Han som gav allt. Han som lämnade himmelens ära. All rikedom. Sin position i höjden, allt. Han steg ned och blev allas tjänare. Han ödmjukade sig, gick under varenda människa och började lyfta upp. För att han såg värdet i varje människa. Han såg värdet i oss var och en. Och han Hade bara du levt på den här jorden så hade Jesus fullbordat frälsningsverket, för så högt värderar han dig. Så högt älskar han dig. Han gav allt för att köpa åker. Och nästa vers fortsätter på liknande sätt. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Kära Jesus. Det är också en oerhörd bild på Jesus. Jag ser när jag läser det här. Jag tänker på Jesus, hur han har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det som ingenting var, utvalde Gud. För han såg värdet. Han utgav sig, han gav, alltså visade sin kärlek på det här sättet. Halleluja. Du är mer värd än en pärla. Halleluja. En mycket dyrbar pärla. Det är en bild på församlingen. En bild på den Jesus har dött för. Halleluja. Han sålde allt han ägde och köpte den. Han köpte åkern. Du. Han kom hit ner till den här världen. Och så kan vi se hur han genom yttersta svaghet på ett sätt. Han blev ju förd till Golgata. Han blev dödad. Han fick lida. Han blev slagen. Det var som ett stort nederlag. Men genom den här svagheten så vann han seger över djävulens största bastioner. Över djävulens väldiga makt som han har över människor. Och därför kan vi säga en blick på Jesus. En blick på Jesus. Ett rop till Jesus. Det bryter varje boja. Halleluja. Hur mycket är den här skatten värd? Vad står det? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Så mycket. På det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Halleluja. Kära Jesus. Vi går tillbaka till Jeremia. Samma kapitel. Jeremia 32. Så står det lite längre fram där i vers 36. Därför säger nu Herren, Israels Gud, om denna stad som ni säger är given i den babyloniska konungens hand genom svärd, svält och pest. Se, jag ska samla dem ur alla de länder dit jag fördrivit dem i min harm, vrede och stora förbittring. Och jag ska föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Jag ska ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg. Så att de alltid fruktar mig, för att det ska gå väl för dem och deras barn efter dem. Jag ska sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och slutar att göra dem gott. Och jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig. Jag ska glädja mig över dem och göra dem gott och plantera dem i detta land med trofasthet av hela mitt hjärta och hela min själ. Här ser vi Gud som är i verksamhet. Halleluja. Tänk att få såna här ord från höjden. Sån här inspiration från himlen. Jag ska ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg. Det är väl det här vi har fått tag på. Det är det här vi har fått syn på, som vi har blivit delaktiga av genom det som Jesus gjorde. Och det är det här som visar på hur rik och hur angeläget det är med församlingen. Att vi får komma tillsammans som ett hjärta och en själ. Som det står här. Ett och samma hjärta. En och samma väg. Halleluja. Och det här budskapet som Jeremia här får profetera, det pekar ju fram mot Jesus. Det pekar fram mot det som Jesus gjorde för oss. Och det pekar fram mot hur den här nya gemenskapen växte fram. Det vi kan läsa om som den urkristna församlingen. Det här som apostlagärningarna beskriver så oerhört inspirerat. Hur man först på pingstdagen, eller man var samlade. Men den här längtan, den här oerhörda hungern. Jesus har gett oss ett löfte. Han har sagt vi ska vänta i Jerusalem. Vi ska bida här. För han har sagt att vi ska få kraft från höjden. Vi ska bli fyllda av den helige ande. Och så var man samlade. Och på pingstdagen så läser vi hur anden föll. Och tungor som av eld satte sig på var och en av dem. Och de började profetera. De började förkunna. De började sprida evangelium över hela Jerusalem. Och då skedde det här himmelska. Människor som lyssnade. Nu hörde de inte bara de här lärjungarna. Deras ord. Utan det var en himmelsk manifestation. Den helige andes kraft. Och vad gjorde den? Man blev överbevisad av synden. Och det här är så viktigt. När vi förkunnar evangelium, det är inte våra många ord, det är inte våra allt vi kan säga och liksom förmedla, utan det är det här att anden behöver få liksom genomsyra. Alltså vi är beroende av Guds ande. Vi kan åstadkomma mycket. Vi kan med våra talanger och så vidare göra väldigt mycket. Men det är inte värt någonting om inte Gud får bruka det här kärlet. Då kanske det inte behövs ett enda ord ibland. Eller bara en kort hälsning. Förstår ni vad jag vill ha sagt? För att när de på pingstdagen då hörde, så kände de ett styng i sina hjärtan. De var överbevisade av Guds ande. Och man ropade ut, bröder, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Hjälp oss! Och jag tror människor behöver komma till den situationen. Många är i den här nöden, men man har inte svaret. Svaret har du och jag. Vi har det, vi vet, det är Jesus. Omvänd er, var budskapet då. Låt döpa er till era synders förlåtelse. Ni ska också som gåva få den helige ande, eller hur?
Amen.
Amen. Halleluja. Och då står det så här. I Apostlagärningarna 4 och 32. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Halleluja. Man var ett hjärta och en själ. Känner du igen det här från profeten Jeremia? De ska ha ett och samma hjärta. Gå på en och samma väg. Halleluja. Sen fanns det ju vidare det här budskapet i Apostlagärningarna om församlingen. Ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allt gemensamt. Det fanns en oerhörd, vad ska man säga, i botten av hela det här. Det var inget flum. Man anklagade lärjungarna för att de är fulla av sött vin när de talar i tungor där, när de förkunnade. Men det tillbakavisade man och förklarade att det här var Guds ord. Det är blott tredje timmen på dagen, sa man. Och det fanns inte en chans. Men kära Gud. Åh, Herre Jesus Kristus. Det fanns något annat. Det fanns en drivkraft. Man hade vandrat med Jesus under 3 år. Och nu var man utlämnade på ett sätt till varandra. Men han var närvarande genom den helige ande. Och man kom tillsammans så ofta man kunde. Man åt tillsammans. Man delade. Det fanns ingen fattig, ingen rik längre. Kan vi läsa. Alla hade det de behövde. Och ingen kallade något av den ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Och det är egentligen ett oerhört budskap som talar om rättfärdighet. Jag tänker på den här världen vi lever i. Och vi ser våra begränsningar. Vi tycker att, men vi kan inte göra så mycket. Men vi kan börja söka Guds rättfärdighet. Vi kan börja sprida detta kärlekens utgivande evangelium på det sätt som Jesus gjorde. På det sätt som lärjungarna gjorde. Det står, som vi ska läsa i Filipperbrevet också, så ska jag avsluta med det här ikväll. Filipperbrevet 2. Här har vi väldigt goda råd som pekar om hur vi kan formas och bli lika Jesus. Det står från början så här: om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden, medkänsla och barmhärtighet. Väldigt konkreta saker som vi kanske lätt förandligar. Gemenskap i anden, hur har vi det? Ja. Medkänsla. Mycket empati här också. Barmhärtighet. Det är som att läsa Apostlagärningarna, hur de tog hand om varandra. Och så blev man på det sättet. Det formades en gemenskap. Ja. Och så står det: gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa, utan också till andras. Och hör här, var så till sinne som Kristus Jesus var. Det är han som är modellen. Det är han som är vår stora föredöme. Var som Jesus. Bli lik Jesus. Och sen följer det då en beskrivning på denne Jesus. Och vi ser det här. Det är inte lätt. Det här kan väl ingen människa klara av. Men det står så. Var så till sinnes. Det är en uppmaning till oss. Och här kommer den helige ande oss till hjälp. Vi läser den här beskrivningen. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Här ser vi Jesu lidande. Tjänaren Jesus. Var så som honom. Alltså, sök inte jordisk makt och ära. Sök inte. Det här är ingen framgångsteologi. Snarare en försakelseteologi. Herre, forma mig. Herre, ta mitt liv. Ta hand om mitt liv. Så att jag får bli lik dig i allt, Herre. Så att jag får vara en tjänare för dig. Så att människor kan bli räddade, lyfta upp på ett högre plan. Kära Herre Jesus. Sen kommer en konklusion här. Jesus gav ju allt, och sen står det: därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Halleluja. Det är vår frälsare. När vi tänker på den här utgivenheten eller ödmjukheten och det här lidandet som det står om i efterföljelsen, så ska vi komma ihåg en sak. Vi är inte utkastade. Vi är inte ensamma, övergivna, utan han har vunnit seger. Jesus vann seger på Golgata. Han har öppnat vägen. Han tog nycklarna från döden och dödsriket. Döden har ingen makt över oss. För att vi tillhör honom. Han har gett oss ett evigt liv. Samla skatter i himlen, undervisar Jesus om. Samla inte skatter på jorden, utan samla dem i himlen. De här evighetsvärdena. Och tänk att sätta in sina medel på den himmelska banken. Just det här. Det som har evighetsvärde. Kär Jesus. Därför har Gud upphöjt honom överallt. Och sen står det i vers 10. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud Fadern till ära. Halleluja. Det här kommer att gå i uppfyllelse en dag. Det här kommer att ske. Hur det ska gå till, det kan vi inte föreställa oss. Men vi vet, det finns ett lamm som blev slaktat. Och jag har svårt att tänka mig en människa som får möta Jesus. Den människan måste ju bli förkrossad på ett eller annat sätt. Hårda hjärtan veknas. Den makten finns i kärlekens evangelium. Det här utgivandet. Ni får ta det här som en hälsning ikväll. Och så får vi bedja för och med varandra. Vi får fortsätta bedja för oss var och en, för församlingen och vårt arbete. Vi har en sträcka kvar, syskon, innan Jesus kommer tillbaka. Men snart ska skyn brista, pris för Gud. Och vi ska få möta honom. Vi ska få se honom som han är. Halleluja. Amen. Ska det bli några stjärnor i kronan jag får? När jag avlagt min jordiska skrud. Vilket bönämne. Vi beder tillsammans. Fader, vi prisar dig. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för den seger du har vunnit, Herre. Vi tackar dig för församlingen, Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig för syskonen, Herre Jesus. Halleluja, tack Herre att vi får se ditt ord, Herre, hur du uppenbarar dig, Herre Jesus. Hur du kommer oss till hjälp, Herre. Och vi ber dig, Herre Jesus, använd och bruka oss i den här tiden, Herre Jesus. Smält oss samman, Herre Jesus Kristus, som ett hjärta, som en själ, Herre Jesus Kristus. I detta arbete, Herre Jesus. Halleluja, jag prisar och lovar dig. Tack för den helige ande, Herre Jesus Kristus. Tack att du hör bön, Herre Jesus. Tack för seger i ditt namn. Amen, amen. Amen, amen, amen.